Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i appen Sveriges Radio.
Kristianstad, januari 1888. Besökarnas upprymda applåder och skratt studsar mot cirkustältets tygbeklädda väggar. I manegen har de halsbrytande akterna och tokiga upptågen avlöst varandra. Och på främsta raden sitter en 33-årig man och skrockar förnöjt. Och nu är det dags för kvällens huvudnummer. Cirkusdirektören ber om största möjliga tystnad. Och ett stort skyddsnät spänns ut. Åskådarnas sår lägger sig och allas blickar riktas mot taket. Där löper nu en lång slak lina från den ena sidan av tältet till den andra. Och där uppe står plötsligt en späd varelse. En ung kvinna, nyss fyllda 20 år. Publiken håller andan när hon stiger rakt ut på den nästan osynliga linan. Någon kniper ihop ögonen, vågar inte ens titta. Men herren på första parkett sitter med blicken klistrad på den graciösa lindansösen som svävar genom luften högt över hans huvud. Och han har redan bestämt sig. Den flickan ska bli hans. För Sixten Sparre kommer inte att kunna leva utan den undersköna Elvira Madigan.
Det här är berättelsen om Elvira Madigan, en ung cirkusprinsessa som sades älska så högt att hon gick i döden för sin kärlek, men som i själva verket fick sitt liv stulet av en hänsynslös mördare.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det är förälskelse vid första ögonkastet för dragonlöjtnanten Sixten Sparre. Och förälskelsen bara växer. Kväll efter kväll kommer han tillbaka till Cirkus Madigan för att få se den förtrollande lindansösen Elvira. Hon med det långa hårsvallet, rosiga kinderna och blå ögonen. Ännu vet hon inte om att han åtrår henne med en intensiv glöd. Men snart ska hon få reda på det. Och låta sig tjusas av honom. För Sixten Sparre är både vacker och av börd. Och han kommer att lova henne en framtid som en flicka som hon kanske tidigare knappt vågat fantisera om. Trygghet. Och en kärlek så stark att den övervinner allt. Den här drömmen kommer på ett sätt att besannas. Elvira Madigans och Sixten Sparres kärlekshistoria ska bli storslagen. Men inte lycklig. Bara sorgliga saker väntar. Och allt kommer att sluta i total katastrof. Men än så länge lever både Elvira och Sixten i ovetskap om sitt tragiska öde. Och att de överhuvudtaget skulle presenteras för varann är egentligen högst osannolikt. För det sena 1800-talets samhälle är mycket strikt uppdelat. Och de kommer från två helt olika världar. I korsningen Västra Storgatan och Ågatan ligger den ståndsmässiga våningen. Ett av Kristianstads tjusigaste hem med sina 8 rum och utsikt över Södra kanalen, som leder vidare hela vägen ut mot Hanöbukten. Från sina fönster på andra våningen kan Sixten Sparre nöjt betrakta stan utanför. Och här stormtrivs han.
Sixten är ju äldste son i familjen Sparre. Det är ju viktigt, det är han som ska bära namnet vidare. Namnet i den här, som man själv i alla fall tycker, ärevördiga adelsfamiljen. Det tillhör ju en av de äldsta adelssläkterna. Så han har ju det på sina axlar att han är en Sparre.
Det här är Katinka Linde, författare och journalist.
Sixten är ju väldigt charmerande. En extrovert person som tycker om att umgås. Och han är den där typen som klingar i glaset när det är en fest. Och så reser han sig upp och så håller han ett tal till värdinnan på rim och så vidare. Han är alltså han har ett vinnande sätt.
Självklart bor inte den karismatiska Sixten ensam här. Vid hans sida finns hustrun Luitgard, eller som alla kallar henne, Lycka. Och så deras två barn, Erik och Märta. Lycka kommer också från en förnäm adelssläkt. Och det är hennes förmögenhet, ett arv från en släkting, som gör att familjen kan leva gott. Lycka pysslar om hemmet. Och Sixten ägnar sig gärna åt att sköta sina två hästar. Det är både hans hobby och hans jobb. För han är dragonlöjtnant och ridande soldat vid regementet i Kristianstad. Varje morgon stiger Sixten hurtigt upp och ger sig ut på morgonritt. Allt ser ut att vara frid och fröjd i den bästa av små adelsfamiljer. Men det finns sånt som skaver mellan makarna Sparre. Till exempel hans verkliga passion, som inte är hästarna och arbetet på regementet. Det finns något större än så i Sixtens liv. Något han har fått med sig från barns ben.
I Sixtens familj hålls kulturen högt. Och det gör också att han själv får en önskan att uttrycka sig i skrift. Så han skriver dikter. Faktiskt ganska omoderna. Om man jämför med vad som händer i tiden i övrigt. För det här är ju den moderna genombrottets tid. Men det har inte nått Sixten.
Nej, Sixten har inget intresse för den nya tidens diktning. Han klänger sig fast vid den omoderna romantikens ideal. Rimmar hjärta med smärta och plitar ihop högstämda dikter om samhällets skuggsida. Drabbande, tycker säkert Sixten. Melodramatiskt trams skulle kanske någon annan förnysa. Och han håller inte de här små alstren för sig själv, utan har berikat världen med en egen publicerad diktsamling. Som kritikerkåren i princip unisont har sågat. Och allt det här verkar vara besvärande för hans fru Lycka, som rent av skäms för sin makes taffliga försök till poesi. Men som alla i ett förhållande vet, man får ta det onda med det goda. Och Sixten är trots allt en respektabel man med ett samhällsbärande yrke. Det går väl att hantera skammen över skrivandet så länge han sköter sina plikter i vardagen. Men nu är det ju så väldigt tråkigt att det gör han inte. För om man skrapar aldrig så lite på den fina fernissan i familjens Sparre, uppenbarar sig snart allvarliga sprickor i fasaden.
Sixten lever liksom det här perfekta livet, kan man ju säga. Men han tjänar ju ganska lite. Så för att kunna upprätthålla den här fasaden och också liksom det här fina livet som han tycker sig vara värd, så går det åt av arvet. Alltså han knaprar hela tiden på det som var Luitgards arv. Det han nu betraktar som sina pengar. Så det krymper successivt, år för år för år. Och när det har gått 7 år så är de pengarna slut. Och vad gör Sixten då? Jo, han fortsätter ju att leva sitt liv, men nu på krita.
Ekonomin är alltså körd i botten. Lyckas pengar är slut. Barnens sparkonton är länsade. Och livet i Kristianstad är bara en kuliss. Ett teaterstycke med Sixten som regissör. Vilken dag som helst kan allt avslöjas. Och då kommer ridån att falla för gott. Så det är alltså en 33-åring som vandrar på ruinens brant som sätter sig där på första parkett när Cirkus Madigan har sin premiärföreställning i Kristianstad. Och som sen kommer tillbaka, kväll efter kväll efter kväll. Alltid med fokus på den gudabenådade fröken Elvira. Kanske skymtar hon honom någon kväll. Kanske inte. Den 20-åriga Elvira Madigan är van vid att ha publik och beundrare. För hon är ingen liten landsortslolla, utan en fullfjädrad superkändis, berömd i hela Europa.
Hon är ju otroligt skicklig. Hon har ju en bakgrund i den fina cirkusvärlden ute i Europa. De stora cirkusarna ute på kontinenten. Framförallt i östra Europa. Man reser mycket i Warszawa, Bratislava, Odessa, Sankt Petersburg, Moskva. Där framträder man ju i fasta cirkushus. Med mycket guld och röd sammet. Och publiken där, det är aristokrati och kungligheter.
Det yttersta beviset för sin skicklighet bär Elvira fastnålat på sitt klänningsliv. Ett smycke. En gåva från den danske kungen Christian den X. Han såg henne uppträda i Köpenhamn och blev så betagen av hennes skicklighet att hon belönades med ett kors av guld. Det är en av de ägodelar som Elvira skattar allra högst. Guldkorset blir nästan som en del av henne och hon ska bära det med sig ända in i sitt allt för snara slut. Cirkuskonsterna som Sixten Sparre och de andra i Kristianstad-publiken gör stora ögon åt är alltså vardagsmat för vår huvudperson. För trots att hon bara precis har hunnit fylla 20 har hon redan levt ett helt liv i manegen. Elvira fick cirkusen med modersmjölken. Hon föddes i den dansk-tyska gränsstaden Flensburg år 1867. Mamman heter Laura, kommer också från en cirkusfamilj och fick Elvira redan som 17-åring. Pappan försvann tidigt och sedan dess har mor och dotter kuskat runt hela Europa. De är nordeuropeiska världsmedborgare kan man kanske säga. Mamma Laura är uppvuxen främst i Sverige och talar nog därför mest svenska. Men Elviras mixade modersmål blir förmodligen en blandning av svenska, norska, danska och tyska. Hon är alltså polyglott, talar ett gäng olika språk. Men någon traditionell skolgång var det inte tal om när hon växte upp. Däremot fick hon tidigt öva upp andra förmågor. För i cirkusvärlden måste man börja göra skäl för brödfödan redan i unga år.
De två männen i clownmundering lyfter upp en stor trätunna. Låter den vila vågrätt på sina starka axlar där de står uppställda vid scenkanten. Den här gången måste numret sitta. Det som ska bli föreställningens höjdpunkt. Inifrån tunnan hör männen de lätta andetagen. Där sitter lilla 7-åriga Elvira ihopkrupen och väntar. I manegen galopperar 2 hästar runt, runt. Och på den ena hästens rygg sitter Elviras mamma Laura utklädd till en gammal gumma. Hästarna manas framåt, närmare trätunnan. Stunden är kommen för den häpnadsväckande förvandlingen. Just när hästarna ska passera hoppar Laura upp, rakt in genom tunnans botten av papp. Och i samma ögonblick som hennes mamma brakar in kastar sig Elvira ut i andra änden och landar på den förbispringande hästens rygg. Den gamla gumman har på bråkdelen av en sekund blivit en liten flicka som smidigt följer hästens rörelser i galoppen. Transformationen är komplett och ingen kommer att begripa hur det gick till. Så ropar cirkusdirektören stopp och bryter för 5 minuters paus. När de samlas igen ska träningen fortsätta. För ikväll är det premiär och då måste tricket vara helt perfekt.
Det kan ha varit med det här storslagna förvandlingstricket som Elvira gjorde sin debut i cirkusmanegen. Men då hette hon inte Elvira, utan Hedvig, som var hennes dopnamn. Både förnamnet Elvira och efternamnet Madigan fick hon först senare, när hennes mamma Laura träffade den amerikanska cirkusartisten John Madigan.
Han ser ju vilka gåvor som den lilla Hedvig har och han ser ju snabbt att man kan ju inte heta Hedvig, det gör sig inte på affischer. Så han säger att du ska heta Elvira och så får du mitt efternamn, Madigan.
Och det är styvpappan John som har sett till att familjen befinner sig på turné i Sverige nu på vintern år 1888. Han är less på att uppträda i andras maneger och har istället startat eget. Cirkus Madigan. Men Cirkus Madigan är inte en sån där lyxig historia dit kungligheter och rike män kommer. I deras slokande tält är golvet bara ett halmtäcke ovanpå den regnblöta och leriga marken. Sittbänkarna är enkla brädor och ryggstödet lutar man sig mot på egen risk, för det är bara ett uppspänt snöre. Fotogenlamporna skänker ett varmt ljus, men framför allt fyller de luften med sitt kvalmiga osande. In genom tältets öppning strömmar utomhuskylan och den glesa publiken får huttrande göra åkarbrasor för att inte bli alldeles stelfrusna. Kort sagt är det verkligen långt ifrån de stora scenerna i Europa.
Vad det gäller Cirkus Madigan så har John lyckats komma över ett begagnat tält, ett ganska trasigt tält, som han sätter upp i de här små orterna där han turnerar. Det sägs att det är en cirkus av femte rangen.
Cirkusen må vara av femte rang, men Elvira är en första klassens stjärna. Och när de drar vidare från Kristianstad i slutet av januari år 1888 sitter 33-åriga Sixten Sparre kvar i stan och kan bara inte sluta tänka på henne. Han har gjort ett försök att kontakta henne, men det har inte lyckats. Det är säkert inte första gången som Kara försöker lägga an på Elvira, och hennes mamma Laura är måttligt intresserad av att låta någon komma nära henne. Men kanske skulle Elvira inte ha något emot att få ett anbud från en trevlig man. Inte nödvändigtvis just Sixten Sparre. För honom har hon ju förmodligen knappt noterat ännu. Men det kan vara så att hon när en dröm om ett annat liv. För ärligt talat verkar hon inte må toppen på Cirkus Madigan. Varför ska hon, en firad stjärna, uppträda i små gudsförgätna hålor framför bonlurkar i ett stinkande och nedkylt tält? Elvira verkar inte ha några divalater, men i jämförelse med att få guldsmycken av kungar är det här rent av deppigt. Och dessutom har hon nyligen förlorat en av sina närmaste vänner. Under flera år var hon en del av en duo, Luftens döttrar. Elvira och en annan flicka, Gisella, uppträdde tillsammans. Elvira balanserade på slak lina, Gisella på spänd.
Den blonda Elvira och den mörka Gisella som har utgjort liksom en lite, vad ska man säga, nästan som sotlugg och linlugg. Och, Elvira är den introverta blyga och Gisella är den mörka, lite som slänger slängkyssar till herrarna. De två har ju jobbat ihop och hela tiden uppträtt tillsammans.
Gisella har varit som Elviras stora syster. Men nu har hon träffat en kille, en akrobat, gift sig och stuckit iväg till USA. Och lämnat sin forna parhäst ensam kvar. Och kanske har Gisellas flykt väckt en längtan även hos Elvira. En dörr har ställts på glänt. En dörr som Sixten Sparre snart kommer kila in en fot i. Och sen drämma igen den för alltid. Under våren 1888 fortsätter Cirkus Madigan att kryssa fram mellan 1800-talets svenska småstäder. Det är rätt sömnigt på den svenska landsbygden, men ett stort skifte är ändå igång. Sverige är en monarki med Oscar den andra på tronen, men han är knappast en enväldig konung. Och underifrån mullrar krav på allmän rösträtt och demokrati. Industrialiseringen har skapat en ny samhällsklass, arbetarklassen, som höjer sina röster. Inflyttningen till städerna, där fabriken och jobben finns, har tagit fart. Den nya tiden närmar sig med stormsteg.
Det här är en otroligt spännande tid. Tänk bara samhället med alla nya uppfinningar. Telefonin. Bara en sån sak med alla dessa telefontrådar som spänns upp i städerna. Liksom, man kan bara höra hur det låter i städerna. Människor strömmar till städerna för fabrikerna byggs ju inne i städerna och det pumpar och det fräser och det bubblar och det låter överallt förutom alla dessa skor och klappar av träskor och hästskor in i städerna. Så det är en pulserande tid och det är en tid där man ser framåt mot allt nytt som ska hända. Och 1889 så är ju också den stora världsutställningen i Paris och Eiffeltornet invigs. Det är alltså ett ingenjörskonstens absoluta topp.
Men hypermoderna uppfinningar som telefoni i all ära, det är fortfarande brevskrivande som gäller när vanligt folk ska kommunicera. År 1888 och 89 skickas över 75 000 inrikesbrev i Sverige. Och till den stora skörden kommer Sixten Sparre att bidra med sin penna. För dragonlöjtnantens offensiv mot fröken Elvira Madigan ska snart inledas. Under vintern och våren 1888 har Elvira turnerat genom metropoler som Alvesta, Ljungby, Värnamo och Nässjö. Och i juni återvände cirkusen till Skåne, närmare bestämt till Ljungbyhed, 4 mil öster om Helsingborg. Ljungbyhed är framförallt känt för en sak, sin militäranläggning. Och på den första föreställningen här sitter den stiliga Sixten Sparre från Kristianstad åter i publiken.
När nu Sixten får se Elvira igen så blir han ju återigen helt upphetsad. Och vi ska komma ihåg att under tiden, under hela den här vinterperioden, så har ju hans skulder vuxit mer och mer och mer. Det vill säga bekymmerna inne i huvudet handlar om hur ska jag kunna betala tillbaka mina skulder? När han går på cirkusen så får han en stunds lättnad ifrån de här bekymmerna.
Lite verklighetsflykt genom hisnande akrobatik alltså. Men föreställningarna kittlar också på andra sätt. Cirkus är nämligen sexigt.
På den här tiden är det ju ingen kvinna som visar sina ben. Inte ens sina anklar. Det finns ingen kvinna som har utsläppt hår. Och alla har fotsidkjol. Men på cirkusen, där får man se kvinnor som visar sina ben. Och de är klädda i hudfärgade, lite glansiga trikåer. Det gör att det finns ju en erotisk underton.
Precis som hemma i Kristianstad går Sixten på alla föreställningar han kan komma åt. Och han försöker att komma nära Elvira efteråt. Han begriper att mamma Laura är grindvakten och gör sitt bästa för att skärma henne med sitt eleganta maner. Öser beröm över cirkusen och ber om lov att få hålla kontakten. Det går så där. Så Sixten byter taktik. Hittar en liten tjej som jobbar på cirkusen och hon är lättare att dupera än Laura. Till flickan säger Sixten att han kommer skriva brev till henne, men att hon ska ge dem till Elvira. Vägen är röjd. Kärlekshistorien kan inledas. Elvira Madigan har med största sannolikhet aldrig haft några romantiska äventyr. Hon har av förklarliga skäl hållit sig korta tyglar av sin mamma, som ju vet hur det kan gå när unga flickor träffar killar. Så när Sixten Sparres brev börjar komma och i smyg lämnas över av den unga budbäraren är det säkert väldigt spännande. Men vad skriver då Sixten? Ja, det vet vi faktiskt inte säkert, för inga av breven är bevarade. Men man kan göra en kvalificerad gissning.
Säkert så målar han ut för henne att följ mig, du och jag kan få ett nytt liv. Vi kan ge oss ut i Europa. Sixten säger säkert i sina brev att jag talar flytande franska. Du kanske kan få jobb på någon cirkus där nere. Och det tilltalar ju Elvira, för hon vill ju bort ifrån den här enkla cirkusen där publiken bara är bonläppar som visslar åt henne och kanske skriker, ja, visa bröster. Alltså, det är ju en helt annan publik än den hon är van vid ute i Europa.
Man kan också ana att Sixten släpper fram sin poetiska ådra i breven till Elvira och skriver rimmade dikter om deras framtida kärlek. Exakt hur Elvira reagerar vet vi inte heller. Kanske är hon först lite avvaktande till adelsherren som uppvaktar henne brevledes. Men han lyckas ändå fånga hennes uppmärksamhet och hon skriver svar till honom. Snart verkar det som att han har lockat henne att tro att ett nytt liv väntar tillsammans med honom. För vi kan nog anta att han inte berättar att han är en gift man med ansvar för familj, barn och 8-rumsvåning i Kristianstad. Elvira och Sixten skriver till varandra under hela sommaren och hösten 1888, medan cirkusens turné fortsätter norrut. I december fyller Elvira 21. Det innebär att mamma Lauras makt är hävd. Elvira är myndig, fri att bestämma över sig själv. Men det är en frihet hon inte ska få njuta av särskilt länge. Medan Cirkus Madigan slingrar sig fram genom norra Sverige rör också Sixten Sparre på sig. Han har fått ett nytt uppdrag som innebär placering på en militärförläggning i Stockholm i ett helt år. Lycka och barnen lämnar han hemma i Kristianstad och har alltså inga vakande ögon på sig när han sitter och skriver brev till Elvira så pennan glöder. Hon formligen bombarderas av meddelanden från Sixten. Och det där spännande pirret verkar övergå i en obekväm känsla. Adelsherren som först kanske framstod som världsvan och charmig uppför sig som en manisk galning. Och vi vet ju inte vad som står i breven. Men om man ska tro Elviras mamma Laura hotar Sixten med drastiska åtgärder om hon avvisar honom.
Det finns ju en massa uppgifter om vad Sixten har skrivit i sina brev. Alla de uppgifterna baserar sig på det brev som Laura skickade till tidningen Politiken. Där skriver Laura en massa. Men hon vet ju inte heller. Det som hon föreställer sig det hela. Hon skriver att Sixten har hotat med att om inte Elvira följer honom så kommer han att ta livet av sig.
Om det stämmer kan Sixtens brev beskrivas som ren känslomässig utpressning. Och hur det än är, verkar Elvira falla till föga. Korrespondensen fortsätter, och Sixten väver sitt nät allt tätare kring den unga kvinnan. Är det kärlek som växer fram mellan Sixten Sparre och Elvira Madigan? När man betraktar det utifrån verkar det mest som att en manipulativ äldre man duperar en ung vacker flicka med lögner och hot. Och vem som helst kan ana att det inte kommer att sluta väl. Det fladdrar röda flaggor överallt kring Sixten Sparre. Men den här typen av hopplösa kärlekshistorier har ju också varit oemotståndliga i alla tider. Star-crossed lovers, säger man på engelska. Alltså två älskande som är dömda att aldrig få leva lyckliga i alla sina dagar. Och i januari 1889 skakas Europa av just ett sånt olyckligt kärlekspar. I den lilla orten Meierling utanför Wien.
Dörren är barrikaderad. Fönstren är täckta av tunga gardiner som effektivt stänger ut den tidiga morgonsolen. Men inget ljus i världen kan skingra den svärta som ligger över sovkammaren på jaktslottet i Meierling. För inne i dunklet avtecknar sig ett dödens stilleben, två gestalter. På den stora sängen en ung kvinna, en ädel baronessa. På golvet med överkroppen lutad mot sängen, hennes älskare, Österrike-Ungerns kronprins. Men titlarna spelar inte längre någon roll för dem. Livet har redan runnit ur kropparna, bildat djupröda pölar av blod bredvid dem. Och på sängens mitt ligger revolven med tomt magasin. De två sista kulorna tog först hennes liv, sen hans. När självmordspakten slutligen blev verklighet.
Nyheten om det här tragiska dubbelmordet som kallas Meierling-dramat sprids över hela Europa. Den 30-åriga kronprinsen Rudolf och hans 17-åriga älskarinna, baronessan Marie Vetsera, har tillsammans mött döden på jaktslottet utanför Wien. Och egentligen är den här tidens syn på självmord mycket sträng. Den som har dött för egen hand betraktas som en syndare och får inte begravas i vigd jord. Men trots det får Meierling-dramat snabbt ett romantiskt skimmer över sig.
När kronprins Rudolf lockar med sig Maria Vetsera till Meierling för att de båda ska gå i döden, så är ju det en bild som man har sett i konsten. Det här döende kvinnor som ligger bland nekroser, alltså det hör till den här tidens konst och bilden av kärleken, alltså det här att man kan gå i döden för kärleken, speciellt den olyckliga kärleken. Det är liksom Romeo och Julia, Tristan och Isolde. Det hör till den här tiden att man har den här otroligt liksom upphöjda bilden av döden i samband med romantik.
En stor romantiker klarar inte av att leva i den krassa verkligheten. Kanske är det så som Sixten Sparre ser på sig själv. Tyngd av futtiga praktikaliteter som skulder, fast i äktenskapets bojor och längtande efter den stora kärleken, den omöjliga kärleken till en cirkusprinsessa som han aldrig kan få. Meierling-dramat sår förmodligen ett frö i hans tankar. Elvira berörs också på djupet av den österrikiska tragedin. Kanske är det den enda lyckan, att dö för kärleken. Hennes mamma Laura ska senare hävda att Elvira frågar henne om döden, vilket som är enklast, att skjuta sig eller dränka sig. Kanske är det en efterhandskonstruktion. Men att Elvira inte mår bra under våren 1889 står helt klart. Hon gråter ofta, mer eller mindre öppet, och säger att hon är förfärligt olycklig. Kanske är hon skärrad av Meierling-dramat. Men förmodligen är det den destruktiva brevväxlingen med Sixten Sparre som eldar på hennes elände. När Cirkus Madigan kommer till Sundsvall i maj är Elvira i dåligt skick. Och Sparre sätter in sin stöt. Ett brev anländer till cirkusen, märkt med initialerna E.M. Här hade historien om Elvira Madigan och Sixten Sparre kunnat ta en helt annan vändning. För brevet, som givetvis är ämnat för Elvira, hamnar i mamma Lauras händer. Och om hon hade hunnit öppna det och sett vad som stod där i, hade hon förmodligen låst in sin dotter och räddat hennes liv. Men nu hinner Elvira fram och sliter brevet ur sin mors händer. Exakt vad som står är inte känt. Men troligen innehåller det Sixtens planer för dem. Planer som ska omsättas i verklighet. För en vecka senare kommer Elvira att vara spårlöst försvunnen. Och nu återstår inte ens 2 månader innan Norden ska få sitt eget Meierling-drama. Det är den 28 maj som Laura Madigan vaknar till vårfåglarnas sång i ett grönskande Sundsvall. Hon kliver som vanligt upp för att fixa frukost. De flesta i familjen har redan startat sin dag, men inte Elvira. Hennes dörr är fortfarande stängd. Kvällen innan har hon som vanligt uppträtt på cirkusen, bland annat med tricket Den försvinnande damen. Någon skojar om att hon kanske går in för att verkligen gestalta illusionen. Alla skrattar, men är överens om att deras stjärna förtjänar att få sova ut lite. Men efter ett tag börjar Laura undra. Vad håller hon på med? Hon knackar på Elviras dörr. Inget svar. Känner på handtaget. Dörren är låst. Och oron sprider sig inom Laura. Stressat letar hon fram nyckeln, öppnar dörren och finner ett tomt rum. Men på skrivbordet ligger ett meddelande. Ett avskedsbrev som avslutas med orden: om ni inte hör någonting från mig på 2 veckor, kan ni betrakta mig som död. Paniken stiger hos Laura. De måste hitta Elvira. Rycka henne ur Sixten Sparres klor. Samtidigt som Elvira Madigan flyr från sin trygga cirkus har Sixten haft fullt upp med att kratta för sitt eget försvinnande. Och i hans förberedelser framträder en bäckmörk plan.
Han har innan han reser iväg för att möta Elvira kvitterat ut en ask med patroner. Han har sin tjänsterevolver. Han har också skrivit ett brev till sin hustru som just vid det här tillfället är på sommarviste hos sina föräldrar i Vetlanda. Så han skrivit till henne att jag ska iväg på en militärövning och därför kan jag inte komma till Vetlanda förrän vid midsommar. Men då ses vi. Och så postar han det här poststämplat Stockholm. Så det kommer till Vetlanda och på så sätt så är ju lycka oskadliggjord.
Med sina käraste ägodelar nedpackade i kofferten tar sig Elvira söderut. Någonstans på vägen möter hon Sixten. Nu ses de på tu man hand för första gången. Kanske faller de i varandras armar och smälter samman i en kyss. Vi vet inte. Men det är väl inte orimligt att anta att en smäktande romantiker som Sixten Sparre vill ta sin älskade i famnen. Men de har inte tid med någon lång första dejt. De måste dra vidare, neråt landet, för att till slut korsa gränsen till Danmark. Förmodligen antar de att spåret efter Elvira är hett. Vilket de har helt rätt i. Någon gång efter lunchtiden 29 maj anländer ångfartyget Nordstjärnan till Skeppsholmen i Stockholm. Passagerarna som kliver av möts av en livlig huvudstad i vårskrud, där man till exempel kan unna sig ett glas likör på någon av stans schweizerier, ett slags kaféer med alkoholtillstånd, som är de senaste inneställena. På andra sidan vattnet, på Djurgården, finns Stockholms Tivoli med sitt menageri av exotiska djur. Och så förstås den nyöppnade nöjesparken Gröna Lund, bara ett stenkast därifrån. Men stans nöjen är helt ointressanta för den kvinna som stiger av båten just den här dagen. Laura Madigan går med raska steg in mot stan, kryssar genom Kungsträdgårdens folkhav och bort mot centralstationen. Laura har bråttom, för hon har listat ut vad Sixten Sparres plan är. Vet vilket tåg han tänker sätta hennes dotter på för att ta henne ut ur landet. Och i normala fall hade hon hunnit fram för att genskjuta dem. Men nu har båten från Sundsvall blivit försenad på grund av tjock dimma. Så när Laura väl rusar in på perrongen har tåget mot Malmö redan avgått. Med Elvira och Sixten ombord. Så här har Laura Madigan själv beskrivit jakten efter Elvira. Om det gick till exakt på det viset är förstås inte säkert. Men oaktat detaljerna är Elvira förlorad. Hennes öde vilar nu i Sixten Sparres händer. Det dröjer inte många dagar innan tidningarna får nys om vad som har hänt. Hela landet läser om den försvunna cirkusprinsessan som rymt med en äldre man. Förmodligen når nyheten också Vetlanda, där Sixten Sparres hustru Lycka firar sommar med sina föräldrar. Men även om hon får höra det rafflande skvallret kopplar hon nog inte ihop det med sin man, som redan har lagt ut ett villospår.
Det är inte säkert att hon överhuvudtaget skulle lägga ihop ett och ett, för hon vet ju att Sixten är på militärövning. Han ska komma om en månad ungefär, vid midsommartid, så hon bekymrar sig inte riktigt över vad Sixten gör just då. I hennes ögon är han ju inte försvunnen ännu.
Men tids nog ska Lycka tvingas att inse sanningen om sin make och hans märkliga dubbelliv. Nästan exakt 3 veckor senare, den 18 juni 1889, checkar ett nygift par in på stadshotellet i Svendborg på Fyn i Danmark, knappt 20 mil väster om Köpenhamn. De bokar in sig i hotellets svit, som greve Sparre och hans hustru på bröllopsresa. Vilket är 2 rena lögner. Sixten Sparre är inte greve. Och kvinnan han har med sig är inte hans hustru. utan förstås den förrymda lindansösen Elvira Madigan. Vad de har haft för sig sedan Elvira lämnar cirkusen i Sundsvall är det ingen som vet. Nu har de i alla fall installerat sig här på Fyn under täckmanteln av att vara ett nygift par. Men det verkar inte som att den påstådda bruden är särskilt lycklig.
Det finns rapporter om folk som har sett dem, hur de har suttit i bersåer och samtalat, och man säger att mannen var väldigt glad och munter, medan kvinnan verkade lite betryckt. Om det är en efterhandstolkning eller om det ligger någonting i det, att Elvira börjar nog mer och mer ana att det här var inte riktigt vad hon hade tänkt sig.
På hotell Svendborg blir Sixten och Elvira kvar i flera veckor. Men när nästan en och en halv månad har gått börjar hotellchefen att skruva lite besvärat på sig när han ser dem. Parets nota närmar sig vad som idag motsvarar 20 000 kronor. För Sixten lever som vanligt på kredit, men har givetvis inga pengar att betala sina skulder med. Han lovar hotellchefen att problemet ska lösas om några dagar. Då tänker han och Elvira checka ut. Och det är väl lika bra att de tar hela räkningen då. Chefen går motvilligt med på förslaget. Men han kommer aldrig att få se röken av sina pengar. För dagen efter ger sig paret Sparre iväg på en utflykt. Elvira har packat en ordentlig resväska. Sixten däremot, han har bara med sig kläderna han bär på kroppen. För han vet det Elvira förmodligen inte gör. Att det här är en resa de aldrig ska återvända från. Vid Fyns södra spets ligger den populära semesterön Tåsinge. Elvira och Sixten gör den korta färden med båt över och tar in på ett värdshus i en gammal korsvirkesbyggnad. Den dyra notan från hotellet i Svendborg har de lämnat bakom sig. Och Sixten har heller inga planer på att betala för den här övernattningen. Men Elvira verkar ha samvetskval.
Jag tror att Elvira tycker att detta är pinsamt, att de bara sticker sin väg. Och hon känner ju på sig att de inte kommer att komma tillbaka för att betala någon räkning. Som ju Sixten har sagt till hotellägaren. Så hon lämnar en av sina tillhörigheter, en brosch, mer som en sorts kvittering på räkningen. Och så gör hon också på Tåsinge.
Men guldkorset som Elvira fick av den danska kungen har hon inte lämnat som betalning. Det ligger tryckt nedpackat i hennes väska. Den 18 juli, efter några nätter på värdshuset, beställer de fram matsäck för att ge sig ut på den natursköna ön Tåsinge. I den flätade picknickkorgen finns smörgåsar som värdshusvärdinnan har slagit in i smörpapper. Två flaskor öl och så något för matsmältningen. En åtting akvavit som räcker till ett par snapsar. Ingen filt, trots att det är ovanligt kallt och blåsigt för att vara juli. Någon högsommarvärme är inte tal om, snarare 15 grader och moln. Men Sixten kanske inte tycker att det behövs några vidare bekvämligheter för den här utflykten. Hans fokus ligger förmodligen inte på vad de ska äta, utan hur det hela ska sluta. Hur han ska dra fram det föremål han bär i fickan på sin rock. Revolvern med fulladdat magasin. Och hur sagan som han har diktat upp ska få sitt dramatiska slut. Sen vandrar de iväg, ut över ängar och bort mot en skogsdunge. Där den sista akten i tragedin om Elvira Madigan och Sixten Sparre ska äga rum.
Tåsinge, 22 juli 1889. Det är ett otyg att plocka nässlor. Elakt brännande om de kommer åt ens en millimeter bar hud. Men bondmoran som plöjer fram genom buskaget har många hungriga magar att mätta. Fyra per ko, för att vara exakt, tänker hon och kan inte låta bli att fnissa åt sin egen lustighet. Och torkade nässlor är utmärkt mat för kossor. Hon lyfter blicken och tar sikte mot en dunge som öppnar sig mot ett stort grönt fält. Och där framme ser hon något som inte riktigt passar in. Ett paraply. Det måste undersökas. Ska väl inte ligga där och skräpa. Men när hon närmar sig slår lukten emot henne. Kvalmig och rutten. Och luften vibrerar av ett brummande som stiger i styrka. När hon kliver ut i den lilla dungen ser hon vad det är som stinker. Och bondmoran skriker rakt ut.
Det vilar inget romantiskt filter över det som ligger på marken i skogsdungen. Liken är svarta av surrande flugor och krälande maskar. Fåglarnas vassa näbbar har pickat i det döda köttet. Men skadorna som kropparna bär på vittnar om vad som har hänt med Elvira Madigan och Sixten Sparre. De ligger båda på hans regnrock. Hon vackert arrangerad med händerna på bröstet. Skjuten genom tinningen, nära örat. Sixten bredvid, bredbent, med ett skotthål rakt genom gommen. Trots att Elviras lik är illa tilltygat känns cirkusprinsessans ansikte igen när folk börjar strömma till platsen. Och Sixten har sett till att även han enkelt ska kunna identifieras.
I sin bröstficka har han stuckit ner sitt visitkort och det är väl synligt så att den som först hittar kan gå fram och bara dra upp kortet och säga: jaha, dragonlöjtnant Sixten Sparre, skånska dragonerna. Så han ger sig ut i känna direkt.
Familjen Sparre får meddelandet om händelsen via den svenska ambassaden i Köpenhamn. Och Sixtens yngre bror skickas till Danmark för att reda upp allt och ordna med begravningen. Men Elviras anhöriga får varken brev eller besök från någon ambassad. En fattig cirkusfamilj behandlas på ett helt annat sätt än den adliga ätten Sparre. Det kan vara så hjärtlöst att Laura får veta att hennes dotter har mördats genom att läsa om det i tidningarna. För det här blir givetvis en nyhetsskräll som färdas långt utanför Nordens gränser.
Ända ner till Algeriet skrivs det i tidningarna om detta drama av kärlek som har utspelat sig. Ett Nordens Meyerling-drama.
Den 27 juli 1889, bara 5 dagar efter att kropparna hittats, hålls jordfästningen i Tåsinge. Sixten Sparre och Elvira Madigan läggs till sin sista vila, sida vid sida. Förmodligen är det den sista plats som Elvira själv hade valt. Men hennes familj bryr man sig inte om att fråga. Och ingen väntar heller på att de ska hinna fram till begravningen. Ingen av Elviras närmaste är på plats när kistan med hennes kropp sänks ner i jorden. Elvira Madigan är det främsta offret i den här berättelsen. Och hennes familj är förstås förkrossad. Men det finns fler drabbade. Till exempel mördaren Sixten Sparres hustru Lycka. Chocken och smärtan var förmodligen enorm när Lycka insåg vad hennes make hade haft för sig och vem han egentligen var. Och barnen, Märta och Erik, som bara är 7 och 8 år gamla, får aldrig ens reda på vad som har hänt deras far.
Det talades aldrig om pappa i familjen. När barnen frågade var är pappa, varför kommer han inte hem, så svarade hon bara att pappa är bortrest. Och det var de ju lite vana vid, men han var ju bortrest hela tiden. När de blev lite äldre så sa hon pappa är död. Men hon sa aldrig vad som hade hänt. Hon sa bara han dog så ung. Sen blev ju det en familjehemlighet. Man talar inte om detta.
Sixten raderas från familjen Sparres släktträd. Och hela historien begravs inom släkten. Och där hade den kanske legat kvar i all evighet efter att nyhetsbruset klingat av. Till och med ett uppmärksammat dubbelmord glöms ju bort och blir obskyr kuriosa efter ett tag. Men just historien om Elvira Madigan och Sixten Sparre råkar bli odödlig. Genom att den förvandlas till vad man kan kalla för en av tidens största hitlåtar.
Sorgeliga saker hända än i våra dagar min sann. Sorgeligast är dock denna, den om fruken Madigan. Vacker var hon som en ängel, ögon blå och kinder röd. Smärt om livet som en stängel, men hon fick en grymmare död.
Sorgeliga saker hända. Så heter skillingtrycket som berättar om den ödesdigra kärleksaffären. En enkel visa som snabbt trycks upp och säljs billigt över hela landet.
När hon dansade på lina, likt en liten lärka glad, hördes bifallsropen vina ifrån fyllda bänkars rad. Så kom greve löjtnant Sparre, vacker var han utav börd. Ögon lyste, hjärtat darra, och hans kärleksbön blev hörd.
Ja, tillsammans med mängder av artiklar som skrivs vid tiden så är det skillingtrycket som ligger till grund för hur historien om Sixten Sparre och Elvira Madigan har berättats i efterhand. Den har sedan fått ett eget liv, målats upp i både dikt och populärkultur. Inte minst genom regissören Bo Widerbergs film från 1960-talet. Paret har beskrivits som ömt älskande. En högt ansedd adelsman och en fattig lindansös som är dömda till att leva åtskilda i en värld som inte accepterar kärlek över klassgränserna. Blivit ett eko av det stormiga Meyerling-dramat. Förmodligen exakt den version av berättelsen som Sixten Sparre hade hoppats på.
Sixten ser ju hur man skriver om Rudolf och Maria Wetzera. Det är de här romantiska beskrivningarna av deras kärlekshistoria och så vidare. Där får ju Sixten ett frö. Och det fröet börjar växa. Och det blir större och större och större. Det är så här jag ska lösa det. Jag ska lämna den här världen, men inte så som man kanske annars hade tänkt sig, gå upp på vinden och hänga sig. Utan jag ska göra det med elegans. Ett sätt som passar Sixten Sparre.
Men Meyerling-dramat är med största sannolikhet inte den enda förklaringen till Sixten Sparres dåd. Den sorgliga berättelsen om Elvira Madigan är förmodligen en historia om en man som brottades med psykisk ohälsa. Som resulterar i en manisk besatthet av en skyddslös ung kvinna. Kanske även hon med ett skört psyke och ett sårbart läge i livet. En begåvad estradör som aldrig fick chansen att leva sitt eget liv.
Det gör ju ont i hjärtat att tänka på henne som är så duktig och som tar sig fram med sin egen skicklighet. Alltså hon är en fantastisk artist redan när hon är i 11-12 års åldern och hon blir ju bara duktigare och duktigare. Men tvingas ju av sin styvfar att lämna de här fina scenerna där hon tycker att hon passar och där hon verkligen har gjort succé. För att hennes styvfar vill göra sig egna pengar. Det vill säga han utnyttjar ju också henne. Det är ju inte bara Sixten som utnyttjar henne utan det börjar ju med att John Madigan tvingar henne att fara omkring på den här lantliga cirkusen för att John ska kunna tjäna pengar med henne som dragplåster.
Den verkliga relationen mellan Sixten Sparre och Elvira Madigan är så långt ifrån romantisk kärleksdröm man kan komma. Det fanns ingen delad himlastormande passion. Ingen protest mot samhällets snäva normer. Bara en man som snärjde en kvinna med löften om ett större, ett bättre liv. Och sen tog allt ifrån henne. Och två familjer som för alltid fick leva med smärtan efter det som hänt. Enligt skillingtrycket är historien om fröken Madigan den allra sorgligaste som hänt. Men i ärlighetens namn är ändå det mest tragiska att samma öde som hon gick till mötes har drabbat så många före och så många efter henne. Att det tycks vara ett evigt mönster att kvinnor mördas på de platser där de borde vara som tryggast. Av de män som står dem allra närmast.
Så pistolen greven lade i sin hand och sikte tog. Skottet träffa Elviras hjärta, knappt hon andas förrän hon dog.
Du har hört Petri historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Sardas Rad och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.